En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Ingvar lägger in en whiskysnus. Välkomna allihopa till Åsiktskorridoren. Aftonbladet Ledarsidas podcast. Eller podcast. Som kommer varje fredag. Och nu när vi spelar in det här så är det fredag förmiddag bara. Klockan är 10 drygt. Det känns som att det är mycket mer, men det är bara för att jag har varit uppe sedan 4 och är lite saggig. Men det är inte ni, Ulrika Schenström.
Nej, jag känner mig inte så, men jag känner mig pigg.
Mm. Ingvar Persson.
Skarp som bara den.
Daniel Svedin.
Nyduschad.
Ja, men inte helrakad idag.
Nej, jag läste ju att det sexigaste...
Det känns lite bubbligt också, mycket i håret.
Gör det? Ja, det fladdrar. Det är för att jag hade respons i en timme. Respons. Jag hade ett vattenavbrott hemma, så att jag har haft en schysst nektarinpackning. Mitt skägg, låt oss tala om det. Ja. Jag läste att det sexigaste kvinnor vet är 10 dagars skägget. Mm. Och nu ska jag motbevisa det.
10 dagar?
Men då, kvinnor tycker att 10 dagars
skägget? 10 dagar ska man ha. Och det här är,
men hur gör man sen då?
Och vilken dag är du på nu?
Ja, det här är väl 2. Nej, det här är nog 8.
Ja, men alla har ju lite olika skägg. Ja.
Det här är inte så vidigt.
Det var liksom lite lågt.
Förlåt, jag ber om ursäkt.
För alla som inte vet det, nytillkommande lyssnare, så är Ulrika moderat och ni andra två är sossar. Mm. Och jag är neutral på gränsen till moderat. Just idag.
Mm. Det har inte hänt än.
Vi pratar alltid om Peter Hultqvist.
Ja.
Som du brukar kalla
Hulta Bulta. Det tycker Fredrik är jätteroligt.
Vi ska snart snacka om hybridkrig, tror jag. Men vad Hulta Bulta gjort? Jag läste ju någonting mycket tydligt. Han har gjort något stort i veckan.
Han har gjort fullt med saker. Ja. Alltså det har varit en intensiv vecka. Storpolitik får man säga. Han har varit inne och läxat upp engelsmännen för att de hotar att lämna EU. Mm. Dåligt för säkerheten. Mm. Han har lugnat Saab rörande Brasilien. Mm. Spelar ingen roll att man avsätter presidenten. Flygplanen ska betalas ändå. Och dessutom har man ju haft riksdagsdebatt och är på väg att få igenom värdlandsavtalet med NATO, som ju har varit Hultqvist stora. Så att det har varit en intensiv vecka. Jag tror inte han har hunnit med att göra några riktigt roliga
saker. Och veckan slutade ju dessutom oerhört intensivt, måste det ju vara, på regeringskansliet nu med allt det här haveriet med flygen.
Så vi ska ta och snacka om snart. Men det är kanske...
Förlåt att jag förekom. Oj, nu blev det dålig stämning.
Nej, det blev det inte direkt. Men har inte han också liksom klippt bandet till den nya JAS-modellen? Var inte det Hultqvist?
Det var det väl också. Verkligen.
Mm. Det var väl igår?
Mm. Ja,
vad då hybridkriget började?
Som ett straff.
Som ett straff.
Men dessutom har ju Säpo, osäker på om det var den här veckan eller om det kanske var förra, men låt oss säga att det var den här veckan. Säpo ska inte behöva ensamarbeta med Peter Hultqvist. Det har de ju inte velat.
Och det fattar man ju. Alltså, tänk er själva att liksom bli deporterade till Borlänge på egen hand.
Ingen att prata med.
Ja, vi börjar med det här, eller vi har ju börjat, men vi sätter igång med... Ja, vi har skojat om hybridkrig här nu. Men skojar vi bara? Kan ni hjälpa mig att summera vad som har hänt inom bara loppet av en vecka? Det börjar med en mast. Mm. I Göteborg.
Ja, i Västsverige va?
Mm. Ja, men utanför Jönköping.
Ja, det kanske var. Vi har ingen aning. Någonstans.
Högborgen.
Och sen blev det radarsystemet, så det blev flygkollaps.
Ja.
Och sen...
SOS har legat
ner. Och sen spårade SJs biljettbokningssystem.
Det gick ju nästan inte.
Och folk säger att det här är liksom väldigt unika händelser, men nu händer allting på en gång. Och till exempel Wilhelm Agrell sa att det här är precis som ett hybridkrig skulle se ut. Mm. Om det var ett sådant. Mm. Typ till exempel som när Ryssland annekterade Krim. Mm. Började ungefär likadant med olika störningar i infrastrukturen. Ja, men vad tror ni? Kan det vara en maktdemonstration? Kommer de snart ta Gotland, Ingmar?
Nej, alltså jag kanske inte tror det, om jag ska vara riktigt ärlig. Men däremot så är det ju, alltså den dagen vi får ett allvarligt hot, och det skulle inte nödvändigtvis behöva vara främmande makt, som man säger.
Nej.
Så kommer det ju att se ut exakt så här. Det är ju faktiskt alldeles sant. Så att det är klart att det är ju oerhört viktigt att man reagerar, och att man reagerar, att samhället visar liksom att det är klar av att hantera det. Och Jag menar det här med hur känsliga tekniska system är, det har vi ju sett inte minst i massmedia och inte minst på den här tidningen på senare tid.
Ja. Men det är väl klart att det är någon som, och nu sitter ju alla och tror att det är Ryssland. Jag har ingen aning, och det vet ju ingen i det här rummet, eller någon, jag vet inte om någon vet. Mm. Men det är i alla fall någon, tror jag, som försöker visa upp någon slags...
Du tror det?
Ja, men alltså så här många saker som kommer samtidigt, så börjar man i alla fall fundera. Sen kan det kan ju vara slumpen att såna här saker händer, men det känns ju ändå lite konstigt.
Ja, absolut. Nej, men det är lite roligt då när man sa igår att den här radarstörningen berodde på att en dator hade ballat ur.
Ja, just ordet ballat ur kändes väldigt oseriöst.
Precis.
Alla går omkring och är lite oroliga, då bara så här, den har ballat ur.
Ja, precis. Det är som
datorer, det vet man ju.
Nej, det där, då blev jag, nej det gillar inte jag.
Ja, men en bekant skrev att...
Hade det varit Miljöpartiet som sagt, hade de fått avgå.
Exakt.
Ja,
nej, men en bekant sa att om det verkligen har ballat ur, så är det ett dåligt operativsystem och en dålig upphandling. Okay. Det är bara det det handlar om.
Ja, och
om
lite
det är så.
Och lite för svagt system. Precis. För så viktiga... Ja.
Precis. Ja. Och gör man sådana dåliga upphandlingar och köper in sådana dåliga operativsystem, vi borde kanske ställa högre krav.
Sen vet... Alltså det som är... Problemet är ju att vi kopplar ju naturligtvis ihop det här. Det är ju inte så konstigt när det händer samma vecka. Någon är och liksom välter 300 meters master, datamaskiner ballar ur och så vidare och så vidare och så vidare.
Och det är ens det här om att det står ett ryskt plan i Kiruna och vägrar åka hem.
Ja, just det, exakt. Va? Men vi vet ju inte att någonting av det där överhuvudtaget har något samband.
Nej,
utan alla
men
saker.
Det är ju naturligtvis så att vi får det ju också lite serverat så, om man ska vara riktigt där. Så det är klart så att man klart. Börjar tänka, och sen så har vi väl alla i det här rummet vänner som kanske skulle åka någonstans igår, så att följer man bara sociala medier så var det ju ganska upphåsat att, och så försökte jag boka om mig från flyget till tåget och det gick inte heller. Och då börjar ju allt snurra liksom.
Men är det här då ett fall för både super hjälte Ygeman då att ta tag i?
Absolut.
Och Hultabulta.
Ja, men exakt. Ja. Är det här en Hultabulta-fråga eller en Ygeman-fråga?
Jag tror att det är både och.
I första hand Ygeman kanske, men det blir lite som Batman och Robin.
Mm. Och vem är Robin då?
Ja, det får nog, i det här fallet undrar om inte det är...
Jag tror att det är en Löfven, Ygeman, Hultabulta, Magdalena Andersson-fråga.
Oj, oj. Mm. Det är som
hur är det och Anna Johansson
och Anna Johansson som dessutom ska ha krismöte. Är det hon som ska ha krismöte?
Hon ska ha ett krismöte med trafikdelen och sen ska Säpo och MSB ha ett krismöte när det gäller masterna som...
Förlåt, vem är Anna Andersson?
Johansson.
Anna Johansson,
ja, och då är det ju så att MSB ligger ju under Hultabulta, okay. Så att det är ju klart.
Ursäkta
att
om du lyssnar på det här.
Alla är ju inblandade i det här nu.
Ja,
det gör jag inte.
Nej, men vi vet inte, men det är ju ändå min fråga var, hur är ni som kan sånt här, hur är Ygemans och Hultqvists relation?
De där på andra sidan här, våra socialdemokratiska vänner Fredrik, de kan säkert relationen Ygeman och Hultabulta personligt, men om vi tittar departementen, justitie och föd, de har ju aldrig gillat varann. Det är dålig stämning, vet du.
Okej.
Fast det är väl...
Och privat då?
De konkurrerar liksom lite, förstår du?
Ja, men lite så kanske. Men sen är det väl också så att normalt sett så skulle väl justitiedepartementet ha uppgift att upprätthålla liksom rättssäkerhet och sådana där saker.
Men här har du ju Säpo och MSB. Och MSB, det är Hultabultas myndighet, och Säpo är Ygemans.
Ja. Men var så här, var liksom Hultqvist... som föreläsare på SSU-kalasen när Ygeman gick i små scoutbyxor.
Ungefär så.
Ungefär så.
Lite så kan man säga. Det är nog till och med nästan så att Peter hade börjat ägna sig åt att bygga rondeller i Borlänge när Ygeman gjorde entré på den nationella scenen.
Som olika generationer?
Lite olika.
Men är de kompisar eller inte? Kan ni svara på det? Har ni en aning?
Jag tror att det går utmärkt bra ihop.
Då går vi vidare. Jag ska ta Moderaterna först. De träffas ju alltså utomlands, undligt nog. I Malmö ska de ses 1700 moderater.
Det känns väldigt obehagligt det här. Det är utanför de stockholmska tullarna.
Det här kommer vi få skit för.
Men det heter ändå Sverigemöte.
Ja, på goda grunder.
Vi skojar, Skåne tillhör Sverige såklart.
Men, har gjort det åtminstone 50 år.
Och det ska tydligen bli massa... Ja, det blir massa ni snackar väl om interna saker och sådär. Men det intressanta är väl kritik... riktas ju från, ja, som vi kallar det, gräsrötter bland annat, att inte Anna Kinberg Batra och gänget tar över makten. Att de inte gör någonting, de klagar på regeringen.
Ju. Och sen så om man tittade på inslag i din tv igår så var det ju också den liberala mot den mera liksom konservativa falangerna som bråkar lite. Och det får man ju ändå säga är ganska så, till skillnad från hur vad ska jag säga, regeringen Reinfeldt 2 nästan i slutet där var när man var på kommunala rikskonferensen, vilket Sverigemötet är. Det var ju nästan lite så här nordkoreanskt. Det var liksom ingen tyckte någonting, ingen sa emot ledningen, ingen, utan alla gick omkring och köpte koppar med Anders och Fredrik på. T-shirtar också kunde man köpa. Och det tycker jag, det är inte friskt. Och nu menar jag inte de här två personerna, utan mera det här att inte ifrågasätta sin ledning. Och nu är det mera ifrågasätta sin ledning, och det tror jag är väldigt, väldigt bra. Och jag kan också förstå dem som Pia Kinnut och sådär, som har blivit väldigt upprörda över att man har valt en annan väg.
Hon har lämnat
väg. Hon har tagit en moderat paus, som hon säger. Därför att man är upprörd över de förändringarna i migrationspolitiken. Och det kan jag förstå.
Men är det den stämningen som vad ska jag säga,
jag tror att Moderaterna dock just nu mår väldigt bra. Och det tror jag, det där kan speglas lite tvärtom mot 08, när jag tror att Socialdemokraterna mådde ganska bra. Visserligen hade man hållit ut ur regeringskansliet, men man hade 20% i övertag i opinionen. Och jag tror att, nu är det ju inte riktigt så, för vi ser ju 3 stora delar i opinionen och sådär. Men det är klart att på grund av att det går dåligt för regeringen, eller det misstänks gå dåligt för regeringen, eller det finns ett snack om att det går dåligt för regeringen. Det är liksom loserstämpel fortfarande en del och så vidare. Så är det klart att Moderaterna vinner opinionen på grund av att det går dåligt för er.
Men borde de inte gå bättre, tänker jag? Alltså det är ju,
men då har vi ju Sverigedemokraterna i det där. Och hade vi haft det gamla... Jo, fast hade vi haft det gamla liksom, där det var mera ett höger och ett vänster, så, då hade det nog sett lite annorlunda ut. Men jag tror att många socialdemokrater kan vara väldigt upprörda över att man har Miljöpartiet med i regeringen, till exempel. Många av dem går säkert i soffan. Varför skulle de gå till Moderaterna för?
Men just det här, Ulrika, det är väl det som... Det är väl det egentligen problemet för Moderaterna och för alla i svensk politik handlar om nu. Att kartan ser fortfarande ut som när inte Sverigedemokraterna fanns där. Och de som säger vi borde ta över makten nu säger, ja men titta på verkligheten. Vi kan ju göra det.
Jag vill bara säga så här, att varken Moderaterna, något annat av de borgerliga partierna eller regeringen, om jag ska vara riktigt ärlig, har ordentligt tagit tag i dem reformbehov som jag har tjatat om så länge nu, på riktigt. Och alla som sitter i det här rummet och de flesta av er som lyssnar också vet att man kan inte göra en reform genom att bara, nu har Ingvar och jag kommit på en grej och sen imorgon lanserar vi den och sen genomför vi den, utan det ska utredas och det ska göras grejer. Det tar ungefär 2 år, skulle jag säga, att få till stånd en tydlig reform som också får genomslag så att människor kan ta del av den. Och nu är vi mitt inne i mandatperioden och ingen i det politiska systemet har gjort någonting, vilket gör att jag skulle säga så här, skulle jag ge ett råd till Moderaterna, skulle jag säga så här, varför ta över det här eländet nu?
Är det det som är svaret på frågan, varför lägger inte Alliansen en gemensam budget och sparkar ut Löfven?
Jag tror också att det handlar om många andra saker. Alltså när man åkte ut då 14, så är det klart att vad som händer i olika partier är ju att man måste förhålla sig först och främst till sig själv. Vad har man för politikutveckling själv? Alltså vad gör KD, Folkpartiet och Centern? Och ligger man på helt olika typer av nivåer i den här liksom utvecklingskurvan, så är det klart att det är svårt att få till stånd något som verkligen är på riktigt och som man verkligen kan lägga fram. Och jag menar, vissa partier har ju lagt fram massa såna här mindre saker och så vidare, men här behövs ju ett jättepaket, och då krävs ju kraftansträngningar i förhandlingar. Du måste ju liksom... Vad ska man göra åt bostadspolitiken? Det räcker ju inte med samtal, och då måste man ju ha något eget som man kan börja förhandla med. Jag menar, vi här inne skulle inte kunna börja förhandla utan att vi själva har gått hem och funderat på vad är det jag vill? Vad är det jag tror kommer att fungera?
Det kommer ju sluta med en S&M-regering till sist, eller hur?
Ja, det återstår nog att se.
Det återstår nog att se, men då måste både Moderaterna och Socialdemokraterna i så fall gå hem och räkna lite mer än vad man har gjort.
Absolut. Nej, men...
Du ser vad tyst de blev, Fredrik. Jag vet inte riktigt vad som hände här.
Nej, men antingen det eller också blir ju M och SD. Och det är ju många som vill det
inte
i
med,
parti.
Ja, men inte med den ledningen som Moderaterna är idag.
Kommer Kimmer bara hellre lämna sin post än
men det kommer inte hända. Så här, de du ser, jag menar det finns ju så här, hur många gånger har vi åkt på en partistämma eller ni har åkt på en kongress? Vad är knäcket för alla medier? Det är att hitta en konflikt, för att annars är det ingen kul. Mm. Och i och för sig måste jag ju då säga att om det inte finns en konflikt är det nästan ännu värre, för då framstår ju alla som
då blir det t-shirts järn, och koppar.
Då blir det koppar och t-shirts och järntvättning på något märkligt sätt liksom, och ingen vågar säga något. Så att,
kul att Borg och Reinfeldt höll partiet i sån järnhand.
Jag kan berätta att jag har både en sån kopp och en t-shirt.
Jag vill ha t-shirten om den är XL.
Man kan tänka
annars
sig
att... kunde det ju vara lite väldigt...
Men det ljudet går vi till nästa ämne.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Eller hade du någonting, Daniel, som du ville förmedla till lyssnarna?
Nej, jag tror inte det. Jag hade någon tanke som kilade ut genom studiodörren.
Jag tänkte på det här att Aftonbladet vill tysta kritiker. Ja. Skrev Expressen igår.
Ja, jag är så förvånad över Ingvar. Alltså, det här är så inte Ingvars stil.
Nej, men det var Ingvar som ville tysta.
Ja, det var jag. Det var
så ledare som tror jag kände honom.
Erik Erfors uppvisar vetenskapsfrakt och vill tysta de som kritiserar regeringen. Är det sant? Är det så? Det här handlar om finanspolitiska rådet.
Det handlar om finanspolitiska rådet. Jag tycker väl inte
säg
riktigt
jag
det.
Bara,
ja, säg jag bara. Ja, men så är det naturligtvis. Nej, men nej, kanske inte tysta. Jag tycker inte... Alltså, egentligen så är det så här. Det finns något allvarligt i den där diskussionen. Finanspolitiska rådet kom ju med sin rapport den här veckan. Och den innehöll somligt som liksom kändes så där lite storslaget. Man var missnöjd med regeringens finanspolitik, därför att man tyckte att den var för slapphänt, att man spädde på konjunkturen för mycket. Det kan man väl säga ligger inom rådets kompetensområde. Sen tyckte man också såna där saker som att man inte ska bygga snabbtåg, därför att man har en utredning från Trafikverket som säger att det skulle inte vara lönsamt. Och man tyckte att vi behöver fler låglönejobb. Alltså några sådana där saker som ändå får sägas vara genuint politiskt komplicerade och kontroversiella frågor, där det inte är helt självklart att de bara ligger inom nationalekonomins specialområde. Så skulle man kunna sammanfatta det. Jag tycker att egentligen är det två saker som jag skrev i en text apropå det här. Det ena är att just nationalekonomins anspråk på att komma med de slutgiltiga politiska svaren på väldigt många frågor är inte självklart bra. Och att Finanspolitiska rådet uppstod som en sorts utslag av en idé som ju också representerades av att Anders Borg, som ju tillsatte dem, faktiskt är själv en del av den där idén. Han inträdde ju i rikspolitiken och återinträdde i rikspolitiken inte som ekonomisk politisk talesperson utan som chefsekonom. Exakt. Och så såg han nog på sig själv hela tiden.
Absolut.
Och därför var det bra att ha ett antal professorer som sa att det är mycket bra att chefsekonomen är.
Och jag kan säga att på Finansdepartementets ledning, den politiska ledningen, det var inte så att, jag menar, man satte tillbaka, man tillsatte det här rådet och så är så.
Ja.
Expertgruppen för samhällsstudier. Det var inte så att ledningen på den politiska ledningen var sådär jättenöjd över Finanspolitiska rådet hela tiden. Och men, jag tror att den kan vara bra att ha.
Ja, men du vill ju, du skrev ju det. Det är dags att entlediga det här rådet, sa du.
Det var tanke ett. Jag ifrågasatte den där.
Nej, du ifrågasatte, du ville ha bort.
Ja, men jag ifrågasatte den där tankefiguren. Tanke två. som också hade med det att göra, är att uppdraget till Finanspolitiska rådet är just att titta på finanspolitiken, alltså hur staten, hur sparsam finansministern är med sina pengar.
Mm.
Och det bygger liksom på ett regelverk från 90-talet när Göran Persson skulle sanera offentliga finanserna. Man måste ju också kunna fundera på om inte verkligheten i ett läge när vi har minusränta från Riksbanken, när vi har gått igenom ett antal finanskriser, när den ekonomiska politiken i Europa liksom går på knäna därför att man inte har lyckats få igång det. Om inte perspektivet att ha budgetreglerna från 90-talet som utgångspunkt för hela arbetet är väl snävt. Det är så att säga den sakliga poängen. Och jag tror, alltså, man kan avsätta rådet, man kan reformera dess uppdrag, men man måste kunna diskutera institutioner. Det tyckte då.
Och Daniel, vill du ha kvar det här rådet?
Nej, jag lyder Ingvar här, men det är väl, medelvägen skulle väl kunna vara reformera. Det jag tycker är riktigt konstigt är ju att Magdalena Andersson går ut och säger, liksom försvarar sig genom att säga att vi är faktiskt jättesparsamma. När just det läget är, som Ingvar säger, liksom jättestor flyktinginvandring, minusränta, och att man borde ju signalera att man vill satsa, men det är liksom, man skäms för politiken man gör och liksom trixar med räkneverken för att få det att se ut som något annat, för att alla är så låsta vid den här bilden av att alla vill vara Göran Persson och sätta landet på svältkur och ingenting ska gå att göra.
Nej, sen är det väl så här också, ska vi komma ihåg att Finanspolitiska rådet är kanske inte någonting som alla läser, och det är inte så att alla följer Finanspolitiska rådets rapport och presskonferens, utan det är ju lite här inne på nördfaktorn att liksom ha koll på vad Finanspolitiska rådet har för uppfattning.
Nu kommer de bli jättare
på det. Och jag tycker ju att de är helt fantastiska, för att jag tillhör ju den krets som gärna försöker få tag på Finanspolitiska rådets rapport innan den kommer ut. Men om vi nu försöker liksom bredda det här. Mm. Och det är klart att sådana som vi och kanske Magdalena Andersson och väldigt många nationalekonomer läser ju det här på sitt sätt, och sen blir det liksom ett bråk inne i ett litet vattenglas, om jag ska vara ärlig. Jag tror att det är bättre att ha Finanspolitiska rådet, för annars är det någon annan som är ute och tjafsar. Alltså för en regerings skull är det väl kanske bättre att någon har liksom någon oppositionell diskussion, för det är inte så att jag tror att deras rapport någonsin kommer att förstöra i det stora hela för liksom någon slags opinionsdiskussion.
Så är det naturligtvis.
Jättestort seminarium där några andra nationalekonomer ifrågasätter en tredje nationalekonom.
Just det, men jag menar, då kommer vi ju in på det här med liksom påståendet om att det här är vetenskapsförakt, eller att man inte skulle vilja ha vetenskaplig grund. Tvärtom, jag menar, vi kanske skulle behöva ett nationalsociologiskt råd också, med sociologer som tittade på liksom utvecklingen.
Och sen har vi snart en regering som styrs bara av tjänstemän.
Vi skulle behöva statsvetare, ser vi ju en del, de mäter ju saker som får liksom vara med, men vi skulle behöva sociologer som tittar på utvecklingen utav ekonomi. Vi kanske till och med skulle behöva en filosof någon gång i det offentliga samtalet.
Oh my god, det här kritiker. Måste vi prata länge om.
Ett fördelningspolitiskt råd, såg jag någon föreslog.
Ja.
Okej, du i alla fall förnekar att du vill tysta kritiker, men du vill gärna tysta Finanspolitiska rådet.
Jag tycker inte alla kritiker måste ha en egen myndighet.
Nej. Gott, så vi ska snart snacka om Kents sista album, eller hur Ulrika?
Mm.
Men industrin, ja. Det sägs som att den växer nu, att de flyttar tillbaka eller in till Sverige. Har jag förstått det här rätt då?
Det händer.
Ja, men det var inte svensk industri basically gone för bara några år sedan?
Jo, jag har hört det.
Sånt är inget.
Jo, jag har hört det. Ja. Basically gone.
Jo.
Nu är jag tillbaka.
Och sen kom det tillbaka.
Ja, sa Reinfeldt på det viset?
Det är mycket bra fråga. Nästa.
Vad sa den här drogögonen vi tog upp förra veckan?
Nej, det tror jag inte.
Nej, det här var lite
hemskt.
Han dricker Norrlands guld och inga drog.
Ja. Saken är väl den att Svenskt Näringsliv har fått en ny ordförande.
Jag kommer sakna ölkungen Spendrup. Mm. Eller kommer inte det?
Ja. Om du saknar honom. Ja.
Han finns ju kvar.
Ja, men han verkar vara en så här sympatisk pump, har jag alltid uppfattat. En sån här mysig tweed-pump. Liksom.
Ja. Jag kan berätta om en av gångerna jag verkligen blev utskälld hemma vid. Det var när Jens Spendrup hade sagt att...
Och nu är vi i Dalarna någonstans.
Ja, i Grängesberg, där Spendrups bryggeri ligger.
Hjärtat. Mm.
Precis. Han hade sagt att kvotering... kvinnliga chefer ska vi ska inte kvotera en kvinnlig chef. Det måste vara kompetens som det går på. Då gjorde jag en liten lustighet att Jens har ju då ärvt sitt bryggeri från sin pappa som ärvt sitt bryggeri från sin pappa, så att att prata om liksom kompetens, det kanske han inte, han är säkert en utmärkt person, men det kanske finns vissa saker som...
Vad sa byn då? Eller bygden?
Det var skitdåligt sagt av mig. Jaha. Jag förstod ingenting.
Är han populär där alltså?
Ibland. Då var han i alla fall. Men det är klart, det är ju den största arbetsgivaren just där. Så att någonstans så får man ju förstå det, att man inte vill kritisera patron.
Men om det nu är så att industrins flyttlass vänder hemåt, så är det någon slags tecken i tiden då att Scanias vd tar över efter ölpotentaten?
Jag tror det. Ja. Jag tror faktiskt att det kan vara så. Alltså, svenskt näringsliv har ju traditionellt, så är det ju så att på arbetsgivarsidan så är det de stora, tunga industriföretagen som bestämmer. Och det går liksom igen i lönebildning och sånt där. Mm. Sen har det varit massa andra delar av arbetsgivarorganisationerna som har försökt höra av sig och säga att vi vill också vara med och bestämma. Vi tänker inte, vi vill betala lägre löner och vad det nu kan vara för någonting sånt där. Mm. Jag tror att det är ett tecken att storindustrin tar över ordförandeskapet.
Gillar igen. Du det här? Jag
gillar det.
Du gillar det här?
Ja, absolut.
Du är ju en friend of the industry.
Absolut. Bilvänstern som utnämndes till av Expressen en annan gång.
En annan gång var det bilvänster, idag vill du tysta. Eller den här veckan vill du tysta.
Men det är roligt också att Östling då har sagt att han inte kan tänka sig att sänka lägsta lönerna, med tanke på att den diskussionen har vi haft under vårkanten, och den har ju drivits på då bland annat av deras vd Carola Lemne. Så att det kan ju bli en intressant värdekonflikt i organisationen.
Har du någonting att säga om det här, Ulrika?
Nej, jag har faktiskt inte ens reflekterat på det på så sätt. Men Ingvar har säkert rätt.
Ja, det brukar han ju ha.
Ja,
ja.
Jag vet inte.
Ja, ska vi, vad säger ni? Idag släpps Kents sista album någonsin. Mm. Är ni glada?
Jag lyssnade faktiskt på den på tunnelbanan hit med mitt flygiga hår. Och tyckte att första spåret, Andromeda tror jag det hette, var jäkligt bra. Det var en sån här hockeykör med barn som sjöng.
Alltid bra med hockeykör.
Jag har nu inte lyssnat, så att jag kan inte uttala mig. Men jag tycker dock att det är ju lite coolt. Men nu får de ju liksom, när det här är över då i december, är det inte så att det står? Då vill jag bara säga så här. Då kan de ju inte hålla, då kan inte folk hålla på så här. När ska de träffas igen på en scen?
Och det tror det kommer bli så ungefär som med ABBA, fast lightare.
Ja, men liksom. Men är det inte så att de försöker liksom så här, gör inte oss till det nu?
Mm. Inte.
Alltså du vet det här,
eller också,
det är du som är expert på det här.
Men växte du upp med Kent, Ulrika?
Ja, en del så där, men jag har aldrig varit något jättestort fan faktiskt av Kent, men jag har aldrig tyckt illa om dem, men det har liksom inte varit så.
Ingvar, var du en Kent-pojke?
Inte stort, alltså jag måste erkänna det. Det är liksom man, periodvis har det ju varit omöjligt att undvika om man överhuvudtaget lyssnar på någonting. Men jag är inte så där. Det är lite kul att de kom från Eskilstuna och alla platser.
Mm. Det var ju roligt, för att Kent ska inte spela Eskilstuna när de tar farväl.
Nej.
Och då hade de haft någon marsch till något skjul där man fick lyssna på skivan i förväg. Och alla tyckte att det här var jättesnällt av Kent. Att man fick
en marsch åtminstone.
Ja, att vi fick lyssna på skivan i förväg.
Vi avslutade dagens podd med att snacka om Sveriges största rockband som ska lägga av efter en lång turné och en sista skiva. Det var väl, vi säger väl så då?
Det tycker jag.
Daniel Svedin, Ingvar Persson, Ulrika Schenström och jag heter Fredrik Virtanen. Ha en trevlig helg.
Ja, trevlig helg.
Trevlig helg.
Tack och hej.